Jeg glæder mig sådan til at fremlægge resultaterne af den analyse, de har foretaget på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet med udgangspunkt i et stykke stof, hvor de har fundet noget af Hitlers blod. Og med udgangspunkt i det, kan man nok konkludere, at Hitler havde en mikropenis.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Jeg greier rett og slett ikke å få det helt ut av hodet, for danske forskere fra Aarhus Universitet har analysert DNA fra blodet til Hitlers sofa. Altså, blod fra Hitler i det øyeblikket han skjøt seg. Det blitt analysert nå. Og der var det så mange detaljer som gjorde at jeg rett og slett ikke får det helt bort. For hva det var det de fant, Hassan?
Ja, det må du nok sige. Altså, det var forsker og professor Ditte de Montis, også et flot navn, som er professor i psykiatrisk genetik, som har gjort de her opdagelser. Ikke? Altså, hun har jo så ud fra den her blodklat, som hun har fået en prøve fra, kunne studere Hitlers genetiske sammensætning og har blandt andet hermed kategorisk kunne aflive myten om, at han skulle have haft et jødisk ophav. Ja. Det er jo interessant i sig selv, men endnu mere interessant er det, at der er en ret stor genetisk sandsynlighed for, at han også har lidt af nogle lidelser og hjerneudviklingsforstyrrelser. Altså han ligger i den øverste 1% for, hvad kan man sige, potentiale for udvikling af autisme, skizofreni og bipolare lidelser og sådan noget. Og med udgangspunkt i det kan man sige, at han med stor sandsynlighed led af et syndrom, som hedder Kallmanns syndrom, som er en meget sjælden hormonel forstyrrelse, som hæmmer pubertetsudviklingen. Og her kommer vi så frem til det springende punkt, som er, at der nok er en sandsynlighed for, at Hitler havde en mikropenis. Og ikke alene det, han havde nok også kun én testikel, det vil sige, den anden testikel sad med stor sandsynlighed oppe i hans krop og var ikke faldet ned.
Noget, som sandsynligvis også Ludvig Holberg havde faktisk.
Nå, er det rigtigt?
Ja. Det havde han nok antageligvis.
Den store norske dramatiker.
Men dette er jo den dansk-norske dramatiker, Hassan.
Ja, jo. Ja, når men, der er noget godt at sige om ham, så er han dansk, ikke?
Ja, men her er det jo et springende punkt, som du siger, men det er jo dette at vi lurer på, hvem denne Hitler-skikkelsen var. I alle fall gjør jeg det. Mm. Men hvor pirrende er det også?
Nej, altså jeg
synes jo ikke sånt. Du liker jo ikke sånt.
Nej, jeg synes det er helt bedrøvelig forskning faktisk. I alle fall om man, det kan vara intressant på ett som om man vill veta lite mer om Hitler, men det förklarar ju ingenting om andra världskriget eller
förintelsen,
Holocaust. Ja, men om man tror förr så var man koncentrerad på Hitlers potträning. Ja. Det fanns en teori om att han en gång hade onanerat en get i munnen. Nu koncentrerar man sig på hans underliv återigen. Alltså, om man tror att Hitlers penisstorlek eller grad av hormoner, om det skulle förklara förintelsen och andra världskriget, då missar man den ekonomiska depressionen, nacktvättarstatens bankrutt, rädslan för arbetarrörelsen, demokratin och socialismen, det är för Tyskland helt förnedrande Versaillesfördraget, och man missar inte minst antisemitismen.
Men tror
som
du
fanns, som fanns strukturellt. Och att det här skulle förklara ett folkmord och en katastrof, krigskatastrof. Det är livsfarligt om vi tror det, därför att då missar vi väldigt mycket som har att göra med vår tid också.
Men det er jo også det er jo en diskussion mellem forskellige fagområder, ikke? Du er historiker, Åsa, så du vil jo selvfølgelig, fordi det er dit karriere- og livsvalg at være historiker, så vil du jo koncentrere dig om det som det væsentligste element og den mest dominerende faktor i udviklingen af tingene i verden, ikke? Hvor andre psykiater, psykologer eller genforskere vil mene, at det er her, man kan finde årsagen til de store fremgange eller tilbagegange i verdenshistorien. Sådan må det være. Jeg synes, det er mere komplekst end som så, og jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind. Jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt og meget interessant, at en stor del af de amerikanske præsidenter med stor sandsynlighed har haft alle mulige diagnoser. Mm. Det synes jeg helt vildt spændende. Og når man kigger på, ligesom, hvad kan man sige, nogle andre magtsystemer, for eksempel økonomien i USA, altså de store virksomhedsledere, så kan man jo se, at en overdreven andel af de største virksomhedsledere lider af narcissisme eller en form for psykopati, ikke? Og det samme inden for medier og kunst. Nogle af de mest sådan magtfulde, dominerende stemmer har de her diagnoser. Det er da afsindig relevant.
Ja, men jeg tror, at det også finns ganske godt om eksempel på så kallat normale mennesker, om man nu skal använda det uttrycket, som ja, det også har været väldigt store ledere, som også har drivit rörelser yeah. av alla skilda ideologiska slag eller bara yeah. realpolitiker. Så jag tillmäter det här fyndet liten betydelse, alltså extremt liten betydelse.
Mikrobetydelse.
Ja, där är vi ju respektfullt afsindigt uenige her, Åsa.
Det er ikke første gangen, som det gør. Det finns værre frågor at være uenige i.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Jeg har lyst til at snakke om noget andet, som kanskje ikke er så behageligt at høre, hverken i Norge, Sverige eller Danmark. Vi snakker altid om, at Norden er verdens bedste steder at vokse op. Men når jeg ser på det, som faktisk er i ferd med at ske, så begynder jeg at tvile. Min spaning, som det heter på svensk, er, at vi er i ferd med at skabe samfund, der det er barn og unge, som offres først. Her kommer et citat. Ældrebølgen vil kræve, at kommunene flytter penger og folk, samtidig som vi bliver flere over 70 år, bliver vi færre under 15 år. Det betyder, at kommunene må flytte penger og folk fra barnehager og skoler til pleje og omsorg. Det er en veldig vanskelig politisk opgave, siger tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie. Lad os være ærlige. Bent Høie, som nå ber kommunene flytte penger fra barn og unge til ældre, var den samme som under pandemien valgte at lade barn og unge ta den tyngste belastningen. Jeg synes kanskje det er noget lidt uverdig i det. Men det lurte jeg på om vi kunne snakke lidt om. Og hør med jeg ut nå. Barn og unge blev offret under corona. De kuttes nå først i kommunebudgetten i Norge. De møter et arbejdsliv, som siger at kanskje ikke blir det noe arbeidsliv, for det skal kunstig intelligens overta. Og om krigen kommer, hvem er det som da skal offres i uniform? Det bygger sig opp en liten irritation, nesten et sinne hos meg, kjenner
jeg. Jeg holder med helt og hållet, og utöver alt det her, utöver alla bördor som de skal bære, så er det jo också prat om unga människor att de kan inte läsa och de kan inte sitta still eller de gör inget annat än sitter still och de sysslar med droger och de har ja, diagnoser, psykisk ohälsa de kan inte umgås, de vill bara glo på en skärm de är otrevliga så utöver allt det här som de faktiskt måste offra det här är en generation som inte har varit med om några reformer för dem överhuvudtaget. Det är bara nedskärningar och försämringar. Vad gör det med dem? Och jag förstår också om de inte längre tror på politiken. Mm. För det enda politiken har gjort är ju att försämra för dem. Och inte ta dem på allvar. Förnekar dem en framtid rent utav.
Hassan?
Ja, alltså jag Jeg må sige, jeg er meget splittet i den her diskussion, fordi altså, for det første, når vi kigger på dansk økonomi ude i kommunerne, så er det ikke sådan, at man prioriterer de ældre over de unge og børn. Altså, vi har et stigende udgifter per borger, især i det, vi kalder udkantskommunerne med et grimt ord, ikke? Og så har vi, hvad hedder det, ja, altså udgifter, som bliver dækket, som er voksne på dagtilbudsområdet, på folkeskoleområdet og på ældreområdet, ikke? Og så har man så valgt ude i kommunerne at skære på kultur- og fritidsområdet, og så på vedligeholdelsen af de kommunale veje. Og det ja, altså, hvad ved jeg om kommunebudgetter, men jeg synes ikke, at det er en sand fortælling i forhold til danske forhold, at de ældre får mere og mere, og de unge får mindre og mindre, og prioriteten altid er sådan. Jeg synes også, at tallene viste, at den trivselskrise, vi også talte om i det her program i et år, nok i virkeligheden var stærkt opblæst, ikke? Og at de unge faktisk har det ok, ikke? Altså, da corona har ramt bestemte grupper hårdt, og hvad hedder det, det er jo klart, at når der sker besparelser, for eksempel på folkeskoleområdet, så rammer det de hårdest belastede folkeskoler hårdest, selvfølgelig. Det forstår jeg, men jeg synes ikke, at det er et narrativ, jeg sådan kan medvirke til så demonstrativt, som I skildrer det.
Jag tänker att det här blir en sån obehaglig diskussion, för att jag tror, eller det blir så obehaglig politik därför att äldre människor kan inte säga från, och jag tror inte heller att, och inte barn heller, och jag tror inte att de äldre tycker att det här är bra politik. Jag tror inte att de tycker att man ska ta från deras barnbarn eller det uppväxande släktet, utan jag tror att de tycker att man ska ta det från de som har resurser, och vilka det är en politisk fråga, det kan man ju diskutera.
Men det är
man ställer en grupp mot en annan, som, och ingen av dem har resurser att liksom slåss för sina egna intressen.
Den äldre generationen här är ju en av de rikaste någonsinne. Det betyder inte att det inte är äldre som inte är rike, selvfølgelig är det, och som sliter och som är fattiga och som är syke. Men den generationen som är baby boomers har mer resurser än de allra flesta, och har följt denna välståndsbölgen ifrån starten av, och nu är på toppen. Men jag menar faktiskt, Hassan, att Danmark är kanske ett av de länder i Norden som offrer de unge mest. Fordi en har i Vestengen eller i andre steder der skolene bryter sammen, det er stor lærermangel, unges psykiske helse i Danmark, som er blitt diskutert kraftig. Nå er det en massiv satsing på militæret og på de unge. På en eller annen måte så ser det også ut som et land som har gitt opp sin egen ungdom.
Det synes jeg ikke er sandt. Altså, jeg forstår, hvad du siger, men du nævner jo præcist, hvad det handler om, det her, når du siger Vestegnen og den psykiske helse, eller altså psykiatriområdet, ikke? Fordi det er jo de hårdest ramte, som bliver endnu hårdere ramt, ikke? Og her der vil jeg jo sige noget, som ligesom falder ned i Åsas turban. Fordi det her, som jeg ser udviklingen omkring, det er klasse. Altså, det er i den grad de lavest placerede, som bliver ramt allersværest i de prioriteringer, der sker i de her år, ikke? Det er de dårlige skoler, de dårlige elever, det er dem med altså psykiske uhelse, som ikke er i stand til selv at købe sig til ressourcer, ikke? Som bliver ramt hårdest. Det synes jeg er den klare tendens i Danmark lige nu. Og der må jeg sige, ligesom vi talte om før, hvem taler de gamle sag, hvem taler børnenes sag? Jamen, hvem taler de svageste i samfundets sag? Det gør det eksisterende socialdemokrati ikke. Højrefløjen gør med historisk ikke særligt. Og den danske venstrefløj beskæftiger sig helt klart med nogle andre emner og har prioriteret store ideologiske diskussioner over reel klassekamp.
Jag tänker att vi pratar om människor som har arbetat hela sitt liv och betalat för den här välfärdsstaten. Det är klart att man förväntar sig att kunna leva också när man är gammal. Jag tycker att det är liksom ganska okänsligt att säga att de är så rika ändå och de har varit med på hela välfärdsstaten. De har betalat för välfärdsstaten. Så det är klart att man ska kunna ha ett drägligt liv när man har slutat arbeta. Det finns så många rika människor i världen. Så den rikaste 1% äger, jag vet inte hur mycket, av alla resurser. Det är ju de som ska betala. Vi har en rikaste 1% i Sverige också, i Norden och överallt. Det här handlar ju om resursfördelning helt enkelt. Och man behöver inte tänka att man ska ställa unga mot gamla, utan man kan ställa fattiga mot rika eller rika mot de som har arbetat hela sitt liv och tjänar normalt.
Her blir det stilt spørsmål med de unge mot de gamle. Fordi at ja, i kommunen Norge nå, så er det så store, det er så stort avvik mellom hvor mange unge som kommer og hvor mange eldre der er. Så det er en sånn praktisk konsekvens på en eller annen måte. Så det blir sånn,
uten
at man stiller den ene gruppen opp mot den andre.
Ja, og så er det jo også sånn at i Danmark har vi nettopp nå hevet pensjonsalderen til 70, altså til 70 år. Så det vil si at du kan først, de fremtidige generationer kan først gå på pension, når de er 70 år gamle. Det er jo ikke noget problem for sådan nogen som os tre, men det er jo et alvorligt problem for dem, som reelt er nedslidte, når de når op i 60-årene, fordi de har haft for eksempel hårdt fysisk arbejde, hvor de skulle løfte andre ældre mennesker ind og ud af deres senge og på toilet osv. Og jeg synes jo, at det, der er sket i Danmark, det er, at vores centrale politikker ligesom hele tiden bevæger sig ind omkring mere og mere magt. Nogen kalder det magtfuldkommenhed, eller en form for magtkomplet styreform. Og derinde, der har man jo brug for den stærkeste opbakning. Og den stærkeste opbakning, den finder man jo der, hvor pengene er. Ja. Ikke der, hvor pengene ikke er. Og derfor tror jeg, at man ligesom både fra højre og venstre har besluttet sig for i Danmark mere eller mindre at skide på dem, som ikke har finanserne til at afgøre, om man skal sidde i den magtposition, man sidder i.
Altså Hassan, har du nogensinde funderet på, at du har en fremtid som vänsteragitator? Jag har aldrig hört dig prata klass på detta sätt förut. Jag har aldrig hört dig prata.
Nej, jag är meget optaget af reell underklasse.
Ett rött hjärta som dunkar under den vita t-shirten. Jag ska notera denna dag i min dagbok. Tack ska du ha.
Det är vackert.
Ja, men det är sant. Jag har ett blodrött hjärta. Det er inden under min kold sorte overflade.
Hiss og diss.
Nå er det på tide med hiss og diss. Nå vi var inne i en sånn god steam om hva vi virkelig har satt pris på denne uken, og hva vi har mislikt sterkt. Hva er din ukes hiss og diss, Hassan?
Ja, min hiss går til nordmændenes fejring af at have kvalificeret sig til VM for første gang siden 1998. Det er sådan i Norge, at der er et tv-boom. Salget af tv-apparater er eksploderet i Norge, efter nordmændene har kvalificeret sig til VM. Alle nordmænd løber ud og tømmer elektronikbutikkerne for storskærme, fordi nu skal der ses VM. Heja Norge!
Det er bare avundsjuk, Hassan, som dansk.
Ja. Min uges dis går til et lægehus i overklasseforstaden Charlottenlund, hvor tre læger er tiltalt og i øvrigt nægter sig skyldige for at have inkasseret millioner fra regionens store pengekasse. Blandt andet ved at have bonget regionen for konsultationer med afdøde patienter. Det her, det kan jeg ikke holde ud. Mit blodrøde hjerte smerter. Og du, Åsa?
Ja, veckans hiss går till Arkitektur- och Designmuseet i Stockholm, som varje år har en utställning med det svenska folkets egna pepparkakshus. Mm-hmm. Ja, det brukar vara fantastiska konstverk och den här utställningen invigs nu i helgen och årets tema är kärlek. Det finns 3 Taj Mahal i pepparkaksdeg att titta på, har jag hört. Veckans diss, den går till Elon Musk. Han hävdar på X att det var Olof Palme som förstörde Sverige. Och det får han ju såklart tycka, det är många svenskar som tycker samma sak. Men jag undrar om det här är hans sätt att lägga sig i det svenska valet nästa år. Jag bävar när världens rikaste man gör något sånt. Och du, Hilde?
Min histe går sen uppfinnsomhet. I år, folkens, er det 1700 år siden kirkemøtet i Nikea, møtet som slo fast treenigheten og former kristendommen sånn som vi kjenner den. Teolog Jon Romul Håvas, han tenkte dette må markeres skikkelig hvor, på Ikea, selvsagt, med svenske kjøttboller. Et nytt kirkemøte i Nikea i flatpakkeversjonen Ikea. Dessverre så sa IKEA nei, ingen ny trosbekjennelse servert med lingon denne gangen. Men bare det at noen tenker tanken, og hvem vet for teolog Håvard som låner en Nike-butikk, så sier jeg bare just do it. Min diss, den går til bydelspolitikerne i Søndre Nordstrand. For 20 år siden så fikk forfatter og kvinnesaksforkjemper, men også en av førkrigstidens største antisemitter, Martha Steinsvik, sitt eget veinavn på Mortensrud i Oslo. Det ble det protestert mot i årvis, men nå er konklusjonen klar. Jødehateren skal fortsatt hedres. Ifølge NRK mener politikerne at Oslo kommunes regler krever betydelig praktisk ulempe for å kunne endre et gatenavn. Og etter 6 års saksbehandling så har de ikke funnet noen sånn ulempe. Som om ikke det var ille nok, så faller avgjørelsen bare få dager før 26. november, dagen da 529 norske jøder ble sendt til gasskammeret med skipet Donau. Og 83 år senere så kryper denne antisemitismen fram igjen i hele verden, og i Søndre Nordstrand altså, med kommunalt stempel. Da hjelper det lite at Martha Steinsvik vei er en blind vei.
Hiss og diss. Hvem har retten til en historie? Og hvor meget må man som forfatter lade sig inspirere af virkelighedens persongallerier? Det spørgsmål er langt fra nyt inden for litteraturen, men det er topaktuelt. For lige nu bliver det behandlet i en retssal i Nykøbing Falster.
Nylig mente du, Hassan, at det burde være etisk regelverk for litteraturen. Men hvad mener du nå? For denne uken så har prisbelønte forfatter Thomas Boberg vært i retten anklaget for injurier i forbindelse med en roman.
Insula?
Ja.
Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg for nylig mente, at man skulle have retningslinjer. Jeg mener i hvert fald, at man bør overveje, om man skal have retningslinjer. Ikke? Altså, ligesom man inden for vores branche, altså mediebranchen, har de her medieetiske retningslinjer, ikke? Så kunne man jo godt vælge, at man skulle have noget tilsvarende. Altså for eksempel, at et enkelt menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, og at privatlivets fred ikke må krænkes, med mindre der er en klar almen interesse, ikke? Altså sådan noget.
Skulle det der... jeg ikke kunne skrive mine bøger overhovedet? Det kanskje skal være så, faktisk. Kan man tænke?
Måske skal det være sådan. Jeg siger ikke, det skal være sådan, men jeg siger bare, at der er jo nogle alvorlige problemer, fordi man kan jo reelt få smadret sit liv af en roman, ikke? Og der ingen beskyttelse overhovedet. Og jeg tror heller ikke, den her retssag lige nu, som udspiller sig, kommer til at føre til noget, fordi jeg er sikker på, at retten vil dømme til fordel for forlaget og forfatteren med henvisning til den meget udvidede ytrings- og kunstneriske frihed, som en forfatter må have.
For at citere fra DR, på Fejø, nord for Lolland, bor Frank Strate. Han kjører en sportsvogn av merket Aston Martin, og så eier han et vaktfirma og restauranten Strattenborg. På en liten unavngitt dansk øy i Thomas Bobergs roman Insula, så bor karakteren Rolf. Han kjører sportsvogn av merket Pontiac og Lamborghini, er sikkerhetsvakt og eier restauranten Knautenborg. Denne mannen føler at han utsatt for en krenkelse, fordi Rolf, han ikke bare det at han ligner ganske kraftig på Frank Strate, men Rolf, han også, han drikker sprit og driver med diverse greier, og i det hele tatt, ja, han føler seg æreskrenket.
Jamen ikke, altså det, ja, den virkelige Frank har en restaurant, der hedder Strattenborg. Karakteren Rolf har en restaurant, der hedder Knautenborg og så videre, ikke?
Ja.
Og der kan man jo sige, at der er mange sammenfald, også i skildringen af en middag, som forfatteren spiste med den her karakter, eller den her person, ikke? Men det, der så jo komplicerer det her, det er, at forfatteren Thomas Boberg har digtet videre på det virkelige menneske, Frank Strate, i form af karakteren Rolf, og gjort ham til ikke kun drukkenbold, men også en, som kører spirituskørsel uden kørekort og nummerplade. Ikke? Mm. Og hvis jeg læste den bog og boede på Fejø, for eksempel, så ville jeg jo ikke vide, hvilken del af det her, som er virkelig, og hvilken del, som ikke er, når man på den måde blander fantasi og noget, der ligner virkeligheden umiskendt. Lidt, ikke? Jeg kan ikke komme med et klart svar på det her, men nogle gange så tænker jeg, at vi må da veje enkelt menneskers liv højere end en bog.
Men jag kan inte heller komma med något klart svar i det här. Jag är kanske inte den ska prata om det överhuvudtaget eftersom jag har skrivit böcker som handlar om inte bara mig själv utan människor som jag har i min närhet. Som jag älskar, ja, som har sårat mig och så vidare. Och om vi skulle ha ett regelverk för det här så skulle vi vara tvungna att diskvalificera oerhört mycket litteratur. All självbiografisk litteratur, alla memoarer så här, skulle ju bara väck.
Ja, man kan ju också säga den här person, ikke? Den virkelige person fra øen her, han risikerer jo også noget ved at stå frem nu, fordi indtil dette øjeblik, så har det jo kun været folk på Fejø, der kunne gætte, hvem det drejede sig om det her. Nu ved hele Danmark, hvad karakteren Rolf dækker over, ikke? Den virkelige person, der hedder Frank. Så der er jo også, man skal jo have nogle ressourcer, for eksempel som Knausgårds kone Linda Bostrøm havde, da hun kunne replicere via sin egen litteratur, ikke? På Knausgårds autobiografi, hvor hun jo i den grad har følt sig udstillet, ikke? Altså ikke så meget, fordi han skriver, men fordi hun mener, han har et reducerende blik på ikke kun hende, men måske kvinder helt overordnet. Og det blev jo stærkt at kunne komme tilbage. Det gjorde hun så i sin bog Oktoberbarn, for eksempel, som eddermame er en god bog. Ikke?
Hun har, precis som du siger, hun har ressourcer, hun kan svare selv, hun har litteratur av det, og så kan man tycka, då spelar de oavgjort här då. Men frågan är om juridiken kan komma in och liksom reglera en sån här sak. Jag tycker nog inte det.
Men tror du inte att det är blivit lättare för karaktärer att slå tillbaka?
Jo.
Fordi att vi alla har ett eller annat medie vi kan skriva och snacka och läsa igenom också. Att det blir vanskeligere för en författare att driva och stjäla ifrån andra folks sitt liv. För folk vill protestera på en annan måte. Och det har vært en del rettssaker rundt litteraturen. Marius Høyby, Borg Høyby, prøvde jo å få stoppet bok om seg selv, Hvite striper, sort får, med henvisning til at det står ting i den boken om han, som han og advokat mener ikke stemmer. Mm. Han fikk det ikke til. Altså han må betale en halv million i saksomkostninger. Lurer på hvem som skal betale dem, men det er en helt annen ting. Men der er flere rettssaker. Madame Nielsen i Danmark, Hassan, var jo en sånn stor rettssak Som
altså, han stjal jo en anden, et levende menneskes person, ikke? Og gjorde identitet og gjorde det til en romankarakter, som han som med udgangspunkt i digtede frit omkring. Jamen prøv at forestille jer at være offer for sådan noget, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig voldsomt. Jeg synes måske, det er sådan det tungeste eksempel fra den danske litteraturhistorie, det er jo romanen Fiskerne, som jeg i øvrigt har dramatiseret, som er Danmarks nationalroman. Det er den bog, som ubetinget er solgt i flest eksemplarer og læst af flest mennesker igennem Danmarks historien. Den handler om nogle karakterer i et lille fiskersamfund i Nordjylland. Og det var angiveligt sådan, at man simpelthen kunne pinpointe specifikt, hvem denne her brutale pastor i virkeligheden var, eller hvem den her indfoldige, naive overgrebsfisker i virkeligheden var, og så videre. Det har de mennesker jo lidt enorm skade af, hvis det forholdt sig sådan i den tid. Og det tænker jeg, kan vi acceptere det sådan fuldstændig ukritisk, fordi der bare er en hellig kunstnerisk ytringsfrihed?
Nej, men det er den jeg lurer på, om jeg er i ferd med at blive lidt vanskeligere, fordi at alle kan svare. Altså hvis man vælger at svare, og vælger at få opmærksomhed som denne Frank, som nu har trukket Boberg for retten.
Mm. Du hører norsken, svensken og dansken.
Alle oroer sig for at barn inte läser, men dette värre skrev du i Aftonbladet nylig også. Om hjernen som svinner hen. Vad är det du skriver om här egentlig?
Nej, men jag har läst en bok av en fotograf som heter Staffan Ekengren. Den kom alldeles här nyss. Han är precis som jag besatt av händer. Jag är lite ansiktsblind, men jag vet hur alla människors händer ser ut som jag någon gång har hälsat på. Så jag var fascinerad av den här boken. Han har intervjuat en rörmokare och en urmakare och en keramiker och människor som arbetar med händerna. Och det kan man ju säga, det gör vi alla, men människor som inte kan ta med sig arbetet hemet då.
Mm.
Som jag kan göra, som sitter och knattrar på min dator, bara kan göra var som helst. Men där är en intervju med en handkirurg som berättar.
Vi brukar ju säga att handen är som en yttre hjärna eller en förlängning av hjärnan mot yttervärlden. Och där ligger ju också väldigt mycket av personligheten och identiteten ligger ju i handens rörelser och även skriften då.
Den vi hör här är Göran Lundborg. Han är handkirurg och professor emeritus som ägnat sitt liv åt våra händer och handens koppling till hjärnan.
Handen är hjärnans synliga del, kan man säga. Det var handens förmågor som utvecklade hjärnan och inte tvärtom. Och av hjärnans 30 000 olika nervtrådar så har händerna lagt beslag på väldigt mycket. Och vad den här handkirurgen säger då, det är att det är ett problem när vi slutar hålla på med våra händer kreativt. När vi bara scrollar på våra skärmar eller knappar på tangenter, därför att då är det delar av hjärnan som är väldigt plastisk som inte aktiveras. Mm. Och det här är farligt för människans liksom fortsatta utveckling.
Mm.
Och som grädde på moset då kan berätta också att slöjdlärare, fick jag veta via den här boken, pratar om barn som fingerblinda. De kommer in i slöjdsalen och har aldrig hållit i nål och tråd. De kan inte klippa, för de vet inte hur man gör med en sax. De vet inte hur man hammar och spikar. Därför att de har aldrig hållit på med verktyg. Och det gör ju att de är liksom handikappade på många sätt. Och det farliga med detta är alltså att hjärnan inte stimuleras på ett sätt som den behöver för att vi ska kunna utvecklas som mänskliga varelser eller bibehålla vår position som mänskliga varelser. Det var, för mig var det mindblowing faktiskt.
Ah,
det är händerna som går före hjärnan i vår utveckling under de här tiotusentals åren som vi har varit människor. Vad säger ni?
Ja, altså jeg har jo to små drenge på 4 og 1,5 eller 2 år om en uge. Og de to drenge nuller jo rundt med deres hænder hele tiden. Altså hele tiden. Hvis de ikke tegner eller bygger noget, så går de jo rundt og mimer, at de skruer eller stabler eller skiller noget ad og samler det. Altså det er jo deres hovedaktivitet. Så når forældrene er trætte, så giver vi dem en skærm, ikke? Fordi vi skal have en pause. Men deres drift er jo mod noget, der ligesom sådan aktiverer deres hænder især, men deres kroppe jo overordnet. Jeg ser jo tilbage med på min højt elskede morfar Mogens, som på trods af, at han var overklassebarn, lærte sig selv og derefter mig at bruge mine hænder. Og det gør, at jeg i dag kan fikse alt muligt i mit hjem. Altså, jeg kan sådan set det hele, og jeg kan gøre det meget grundigt og ordentligt og så videre. Og jeg elsker det. Altså, det er sådan, hvad kan man sige, min... det er jo en form for mindfulness at gå og reparere et eller andet i mit hjem eller uden for hjemmet. Altså, det har kæmpe stor betydning for mig.
Det är intressant att du säger mindfulness, därför att om man sysslar med sina händer, om man så bara städar en låda, så mår man bra av det, oavsett hur det blir, så mår man ändå bra av det, därför att det utvecklar någonting i hjärnan då som vi behöver ha för att vi ska må bra, för att hjärnan behöver handaktivitet. Men du då, Hilde?
Nej, jag växte upp i detta fält här så våldsamt. Alltså jag växte upp med en far som kan allt och kan det hela. Og kjøpte 2 gamle lastebiler, skrudde de fra hverandre og satte de sammen. Jeg bygde en ny, sveisa, lafta, kan alt med henne, rett og slett. Og nå er han eldre, og han har fått Alzheimer, men han har hatt det i mange år. Han sier, og dette tror jeg kan si, for jeg kan fortelle det til han. Han sier at hver morgen når han våkner, så ligger han og tenker på et praktisk problem han skal løse. Yeah. Og så går han ut i verkstedet. Og der holder han på hele dagen. Og jeg er faktisk... Dette er noen burde ha forsket på far sin hjerne. Men jeg tror at det at han er så fingerkyndig, gjør at altså det går saktere. Med den å svinne hen, det plakket som i hjernen, at det tar lengre tid. Når han har ingen utdannelse. Og det min bror studerte til å bli sivilingeniør, og kom hjem med teoretiske mattestykker, så kunne far løse de praktisk. Pluss at han hadde også den merkelige og sterke egenskapen at han kunne skrive med begge hender, fordi da han vokste opp, han var venstrehent, og når han vokste opp, så fikk han beskjed om at venstre hånd var djevelens hånd, så han måtte faktisk lære seg å gjøre begge deler med begge hender. Og det er en slags intelligens i det, og det er den fingerblindheten som du snakker om også. Jeg ser det så ekstremt tydelig for meg. Og at det krymper hjernen, er helt sikker på det.
Ja, men jeg litar på forskerne her. Altså, jeg tycker at det finns et uttryck som er at man er intelligent med händerna, og det betyder jo også at hjernen liksom funkar på et sätt som for de som ikke håller på med händerna. Jeg tycker det er fantastiskt. Folk har stannat mig på gatan med anledning av artikeln og berättat at de har handlat til sina barnbarn verktygslådor som föräldrarna säger nej, det här ska inte mina barn hålla på med, därför att det är farligt, de kan göra illa sig. Så det är inte, man ska inte bara skylla på skärmarna, utan att vi har en föräldrageneration som är rädd för allting, bang för allting, och då får inte barnen hålla på med saxar och hammare och spik och sådana saker. Men jag måste säga, Hassan, att du kommer från ett land som har en leksak, Lego och Duplo, som verkligen är att man får använda både hjärnan och händerna på det mest fantastiska sätt från det att man är liten. Och jag undrar hur många ingenjörer eller hantverkare som har kommit av de här byggsatserna som är i färgglada plastbitar. Jag tror att det har varit väldigt inspirerande faktiskt.
Ja, det har du nog rätt i. Alltså man kan ju också säga om Lego är ju ett fritt redskap. Du kan ju besluta för att leka med det som du vill. Men jag ser alltså riktigt många barn som har Lego, de här komplicerade Lego-sätt som ska byggas efter manualer som kun deras far eller mor kan bygga. Och när man så har byggt det här rumskip så ställer man det upp på en reol där det kan samla stöv, för man kan inte leka med det, så faller det från hinanden. Och det syns jag, alltså sådan är vårt Lego Duplo också blivit lite i det här hem, dessvärre. Men alltså, der är också ett annat problem utöver det här med föräldrarnas frykt för att barnen kan komma till skade. Så är det också det här, alltså der är liksom något avgörande i vilken karriär ens barn väljer att ha. Och hvis man blir håndverker, så är man ju lavere placeret end hvis man bliver akademiker eller ingeniør eller.
Nu er det venstreagitaten igen, som er i gang her, han fra Danmark.
Ja, men jeg vil jo ønske, ofte vil jeg ønske, at der i min barndom ikke havde været de her forventninger til, at jeg skulle blive til noget, som jeg siden overførte til mig selv og drev mig selv frem efter. Altså, jeg skulle få succes, jeg skulle blive til noget, ikke? Noget, som ligesom ville være et eftermæle af en art, og gøre mine børn stolte over mig og min profession og mine bedrifter osv. Jeg vil ønske ofte, at jeg for fanden havde ture eller været i stand til at vælge den retning, som er min største længsel igennem det her liv, at jeg skulle bare have blevet fucking skomager. Altså, jeg ville bare så gerne
lave... Ja, du ville lage sko.
Ja, altså det var bare min store, store drøm gennem så mange år. Men jeg turde ikke, fordi jeg følte, det ville reducere mig til ingenting. Hvem er du? Jeg er Hassan. Hvad laver du? Jeg laver sko.
Ja, men jag blir så himla glad för att säga det, för att det ligger också i tiden, därför att trycket på det är allt fler som vill läsa praktiska ämnen på gymnasiet, som vill bli hantverkare, och det är fler akademiker som skolar om sig därför att AI tar deras jobb, skolar om sig till någonting som har med händerna att göra. Jag blir fullständigt rasande när jag läser. Det händer ofta i Sverige att ledarskribenter, alltså kommentariatet, säger att man ska lägga ner slöjden i skolan därför att den är onödig. Dels så förstår man inte att hjärnan behöver ha slöjd, men man förstår inte heller att det är väldigt, väldigt mycket matematik i slöjd. Man mäter, man väger, man räknar rymd och så vidare. I både textilslöjd och träslöjd så är matematik ett centralt redskap. Så jag tycker det, man gör sig så dum när man tycker att det här är någonting som ska bort från skolschemat.
Men så hör här, alltså i Danmark har det lige blivit ingått en ny avtal om folkeskolan, och det är den ju alltså på initiativ av vår undervisningsminister Mattias Tesfaye, som är den eneste i den siddende regering, eller måske i det siddende parlament, som inte är livsstilspolitiker i ett eller andet omfang, som är ett reellt menneske från den verkliga världen, ikke? Mattias Tesfaye var murer før han blev politiker, ikke?
Og
Og han har nu samlet bredt flertal omkring sig til en ny aftale for folkeskolen, ikke? Hvor man skruer ned for det første for den centrale styring og lægger det ud til skolerne at beslutte, hvad der skal ske, ikke? Lad os træffe beslutningerne lokalt. Så styrker man indsatsen for de 10% mest udfordrede elever, jævnfør hvad vi talte om før, ikke? Og så er det sådan, at ud over de mindste elever skal have en kortere skoledag, så skal de ældste elever have langt mere valgfrihed i forhold til at påvirke deres eget skema i relation til valgfagstimer. Og hvad er valgfagstimer? Det er de praktiske, musiske fag. Ikke? Så de kommer til at arbejde ikke kun med teknologiforståelse, men med teknologi, og kan komme ud i juniormesterlærer, i virksomhedspraktik, på efteruddannelse osv. Det er mega spændende, det her. Jeg synes, det tegner til, at der skulle en mur til at gøre den danske folkeskole nutidig.
Vi har jo snakket om eldre, og jeg blir kanskje beskyldt for at jeg mener at de eldre skal offres på vegne av de unge, og det mener jeg selvfølgelig ikke. Men noe av det som jeg husker fra min barndom og ungdom, var at vi gikk på en fordelt skole, som det heter. Det betyr at 1. til 9. klasse gikk sammen. Hver jul, en uke, så hadde vi en slags juleverksted. Der kom de eldre i bygda på skolen og lærte oss håndverk. Bake kråterlefse, for eksempel, som er en ganske gammel skikk. Og da kom gamle Sunniva fra øvre fjellbygda ned for å lære oss å bake. Og vi hadde mange av de som kom inn for å på et vis lære oss sitt håndverk og jobbe sammen med oss denne uka. Og det skjer av og til. Det at du har i en barnehage, så er det en gammel snekker som jobber i barnehagen fordi at han er hjemme og er pensjonist og kan være der en uke. Det legges det så masse beskrankninger og krav rundt at det er vanskelig å få til i praksis. Og jeg forstår ikke at man ikke åpner opp døren på vidt gap for å ha folk som har jobbet et helt liv og kan noen ting, som kan komme. Altså, min far var vaktmester i en barnehage veldig lenge, og gjorde ting og fiksa ting og ordna ting fordi han kunne. Og det møtet mellom eldre og unge, som også nesten aldri skjer lenger. Hvorfor skjer ikke det? Hvorfor kan man ikke gjøre det mer?
Nej, men det är ju, jag skriver under på allt vad du säger. Men jag har en uppmaning här nu till alla våra lyssnare, och det är, köp gärna en bok i julklapp till någon du tycker om, men fundera också på att köpa ett modellflygplan, färg och penslar, lera, nål och tråd att brodera med, vad som helst som sysselsätter händerna och därmed också hjärnan.
Du har begynt att brodera också.
Jag broderar, ja, det gör jag.
Ja, och så köp
verktyg till
barnen. Ja. Och inte det där plastikverktyg. Man kan få äkta verktyg till barn, så är det något som de kan skära sig på.
Just det.
Det er faktisk den beste. Jeg har fått to julepresanger som jeg satte ekstremt stor pris på. Det ene var en drill som jeg fikk en gang.
En
boremaskin. Som jeg ble enormt glad for. Og så, når jeg flyttet alene, så fikk jeg nå en stor verktøykasse fra far. Med noe av hans gamle verktøy i.
Nej, det fikk jeg også av min morfar.
Det er ikke så dumt.
Og jeg har stadig alt det verktøy som jeg nu har givet videre til mine barn. Så de står ude på altanen og hamrer løs på med min morfars gamle verktøy. Det er så fantastisk.
Norsken, svensken og dansken.
December, og hei, hvor det går. Januarsalget begynte allerede i går, og det 24 dager igjen til jul. Snart det julebord, og det krever sitt. Jeg kjenner jeg begynner å grue meg litt, og det 23 dager igjen.
Skal dere ha julekalender, eller rampenisse, som har plutselig blitt som en farsott i Norge, rampenisse?
Hva er det for noe?
Det, jeg vet heldigvis ikke helt hva det er, men det er at en rampenisse, en rampete nisse, flytter inn til deg før jul og gjør masse greier, ødelegger ting, gjør ting med hendene.
En drillenisse.
Ja. En drillenisse. Ja, drillenissen.
Hva? Jeg har aldri talt om.
Ja, har dere drillenisse, Hassan?
Jo, det har man, men altså, jeg tror ikke, man bruger det så meget i hjemmene, men på arbejdspladser, der kan det være helt formaliseret. Det har jeg prøvet på radioen, hvor jeg var ansat, at man blev udnævnt hemmeligt til hinandens drillenisse. Og så hver dag havde man en eller anden drilleaktivitet i forhold til et bestemt menneske, som man så skulle forvirre, og det menneske måtte så ikke gætte, at man var det menneskes drillenisse, ikke? Men det kunne være alt, altså det kunne også være, at man hacker deres sociale medieprofiler, eller at man fryser deres computer ned i dybfryseren, eller ja.
Nej, men fy, håller ni på med sånt här i Norge och Danmark? Sabotera för varandra.
Ja, en sabotagenisse kan man gott
kalla det. Ja, det är en sabotagenisse.
Nej,
men
nej.
Kalender, jeg var jo en elendig mor som bare sånn, med veldig ujevne mellomrom greide å få til å ha sånne kalendergreier. For det at noe av meg stritter imot at barn skal få noe hver dag før jul, jeg synes faktisk det en uting. De får mer enn nok. Så av og til, noen få ganger så klarte jeg å lage en kalender som handler om at vi kanskje skulle gjøre noe sammen, eller at det var for eksempel en Lego-bit hver dag, og så kunne man bygge noe til slutt. Men sånne store kalendergreier med gaver, synes jeg bare faktisk, det strider mot alt jeg står for.
Ja, altså mine børn har altid fået og får stadig kalendergaver hver dag i december.
Gjør de det. Selvfølgelig.
Men når de bliver større, så går vi over til adventsgaver. Mm-hmm. Ikke? Så de får 4 gaver i stedet for 24 gaver.
Men det er jo helt sindssygt, at de skal have 24 gaver, synes jeg.
Ja, men det, når de så bliver ældre, så bliver det med det her argument. Så siger man til sine børn, jeg synes, det er åndssvagt for klimaet og miljøet, at vi giver dig så mange små plastikdimser, som du alligevel smider ud. Skal vi ikke samle det her til nogle store adventsgaver? Så hver søndag i advent får du så en lidt større gave, og så siger børnene, jo, helt sikkert, det vil jeg gerne. Men det er jo også, fordi man ikke gider at lave de der åndssvage 24 pakker. Jeg skal jo, i virkeligheden skal jeg lave 72 pakker.
Nej, det er helt...
Jeg orker ikke. Men ni har vel vanlige julkalendrar? Man öppnar en lucka och ser en någon fin liten bild där bakom. Har ni inte det?
Jo, det var en, men det är ju säkert ingen bas.
I papper bara, alltså.
Men jag kan fortälla vad jag gjorde när jag var barn.
Vad är det för fel med
då?
Det? Med glitter på?
Nej, för det blir för lite och de ska i hvert fall ha något och det ska i hvert fall vara choklad.
Men de är så fina. Det var det enda som fanns när jag var barn.
Ja.
Sen kom chokladkalendrarna. Ja, ursäkta.
Jag kan säga vad jag gjorde när jag var barn, för då hade vi rätt så lätt en hemmelagad isoporcirkel med limt 24 fyrstikkesker runt, och så var det 4 lys och så var det pyntet. Og hver dag så skulle vi gi litt penger opp i en av de fyrstikkeskene, så skulle vi samle det, og så gi det på kollekten på julofter til Kirkens Nødhjelp eller noe.
Wow!
Okay. Ja.
Så sånn var det.
Oi.
Da jeg var barn, så var det sånn at for hver dag i desember, så fikk jeg ikke tæsk av mine forældre.
Men jeg leste i Kvinneguiden, en følgende overskrift: kjæresten har kjøpt 60 nissekjole til meg og vil at jeg skal bruke den hver dag etter jobb i løpet av desember som en slags kalender for han. Kanskje det var en inspirasjon.
Skal hun lyfte på kjolen da 24 ganger?
Jeg vet ikke.
Det er da en meget god idé. Det er måske, altså i forvejen er december en lidt presset måned, så det kan måske, hvad hedder det, skabe en ægteskabelig krise, hvis man ligesom også skal have sådan, hvad hedder det, daglig sexleje. Men det kunne jo også være 24 blowjobs, for eksempel. Ja,
men då är det mannen som ska ha någonting på sig som man kan dra ner eller upp.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Denne uken kom det ut en bok i Danmark om Pernille Rosendahl, som er en av de danske store artistene. Er hun ikke det, Hassan?
Jo, hun er en kendt kvindelig kunstner-sanger. Jeg siger kvindelig, fordi hun faktisk har markeret sig som kvindelig kunstner specifikt. Men altså en stor person inden for dansk musik, kan man
30,
godt sige.
30 år lang karriere i musikbranchen, der hacking, voldtektstrusler og stalking også viste sig at være en del av arbeidslivet, leste jeg i Politikken.
Ja.
Det, hun har fortalt om paparazzier som var omtrent på døren når hun hadde en abort som ikke var planlagt på noe vis, og hun har fortalt det ene og det andre, men jeg har hørt litt på Pernille Rosendahl nå, og hun har jo en helt himmelsk stemme. Jeg tenkte at vi kunne gå ut på hennes tolkning av «Drømte meg en drøm i natt», som ifølge henne er teksten til den eldste nedskrevne melodistump i Norden. Det har jeg ikke faktasjekket. Men det er en sang drømte meg en drøm i natt om silke og ærlig pel. Hva betyr ærlig pel?
Altså på gammel dansk, der er ærlig pel et udtryk for en oprigtig, et oprigtigt mål. Så det vil sige, det er et udtryk for retfærdighed, eller noget, der er ærligt. Ikke? Og silke er et symbol på rigdom og velstand. Ikke? Så det er velstand og retfærdighed, kan man sige. Silke og ærlig pæl.
Det passer jo perfekt efter dagens samtaler.
Det gør det virkelig.
Men fedt, at hun har fundet frem til Nordens ældste melodistump.
Stump? Ja. Skal vi gå ud på den?
Ja, god idé.
Drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pæl. Bare en dragt så let og glad i solfaldet strålevæl. Nu vågner den klar.
Produsent har været Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tak til svenske Åsa Linderborg, dansk Assam Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produceret af Hilde Sandvik AS i samarbejde med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR og SR.